Hej och välkomna allihopa till ett nytt avsnitt av Satirpodden Lilla Drevet som idag sänds live från Blåbåten i Malmö. Och välkomna hit också Ola Söderholm.
Tack så mycket.
Nanna Johansson.
Tack, tack.
Och Kringland Svensson.
Tack så mycket.
Kan inte någon av er berätta lite för poddlyssnarna hur det ser ut här där vi är?
Ja, vi är på en jättefin gammal teaterbåt kan man säga, som varit en gång i tiden en bluesbåt där det varit mycket bluesband och sådär. Nu lite mer mellankulturkompatibel båt sådär, med den publik man får när man bygger om sin båt på det sättet.
En standard inventarie på den här båten. Varje gång jag varit på den här båten så har det stått så här en extremt full man i typ en skrynklig linnekostym lite snett framför scenen och skrikit. Det har varit olika män, men det är samma typ.
Så det är lite en vakans som måste fyllas liksom.
Ja. Man får den klientell man förtjänar.
Det är ett sånt inventarie jag tänker på.
Men det är lite som båt, det gick en svensk serie om en deckare som löste brott ihop med sin hund som heter Snoken. Det är lite den typen av husbåt vi är på. Väldigt mysig.
Men det är kul att så mycket publik här också då, som har kommit få lyssna på en lång kväll av Snoken referenshumor. Det blir roligt.
Stämmer det att alla idag ska prata om Anders Borg?
Inte jag.
Jag kommer prata om Anders Borg.
Alltså jag kommer också prata om Anders Borg. Och...
Inte jag.
Nej, okej.
Okay. En ganska bra spaning du hade där kring hur populär Anders Borg är.
Det är spaning. Det var bara två. Jag tänkte börja med att prata om något helt annat, nämligen kultur.
Yay.
Jag har nämligen precis läst ut Sigge Eklunds nya bok, In i labyrinten. Har ni läst den?
Ja. Nej.
Nej.
Det finns en passage i boken där huvudpersonen som heter Martin, han är förläggare. Han åkte till en bokmässa i London. Vad händer då på bokmässan i London? Jo, Martin får syn på en svart kvinna en bit bort som står och läser. Och då tänker jag, då kommer jag lite osökt att tänka på den här hashtaggen svart kvinna. Har ni läst den hashtaggen?
Mm.
Nej.
Det att folk eller att svarta kvinnor berättar om rasism de har utsatts för.
Exakt. Så här, händelser och kommentarer och så samlas det så här på sociala medier.
Det är ganska mycket kombinationen rasism och sexism.
Precis. I sin destillerade form. Då tänkte jag göra ett litet quiz med er då. Det så går till så att jag läser upp en liten bit text och då ska ni gissa så här. Är den här texten hämtad från Sigge Eklunds roman In i labyrinten? Eller är den hämtad ifrån hashtaggen svart kvinna? Börja så här. Kvinnor i främmande länder är nästan alltid vackrare än hemma. Det är en dragningskraft som är så stark att den nästan skrämmer. Är detta något som vittnar om att...
Jag tror ju... Det här har varit så himla konstigt att twittra. Det är konstigt att skriva en roman också. Men jag tror det är Sigge.
Jag tror också det är Sigge.
Jag gissar då på Twitter.
Det är en jättechans här att säga Twitter.
Jag antecknar allt det här. Citat nummer två. Är det bakelserna i kiosken som luktar eller är det du? En sötaktig antydan till citrus med inslag av något curryaktigt.
Men det är liksom, ja precis, att de som kommer fram och kränker då svarta kvinnor på stan som skrivs om under den här hashtaggen, att de har då lika blommigt språk som Sigge Eklund eventuellt, eller?
Men var inte detta någon sorts humble brag i så fall att man luktar gott? Eller är det också rasism nu, att man luktar gott?
Ja, men alltså hashtaggen går ut på att folk berättar vad folk har kommit fram och sagt till
dem. Folk har sagt fina komplimanger till henne. Så skriver man det. Svart kvinna fick höra det här att jag luktade som en bakelse.
Ja. Tror du alltså att det är... Du tror Sigge.
Jag gissar
du tror...
på Sigge igen.
Jag tror väl att det är ett humble brag då. Ja.
Okej, tre. Jag fantiserar om hur du tar tåget ut till Brixton, tar en snabb dusch och sen knullas av din svetsare till man.
Det är... Sigges privata dagbok.
Det tror jag är boken.
Det var rätt. Alla var Sigges bok. Det var så jävla likt Instagram-konton svart kvinna. Så jag var tvungen att bara reda ut. Men då kanske vi ska köra igång.
Mm, ska vi göra det? Vänta, vi får göra om det här. Det var slutet. Nu måste ni gå. Den här. Klimatfrågan är väldigt död i den här valrörelsen. Den är lite extra död för att man pratar inte ens om att den är död.
Nej.
Jag tänkte på att förra valrörelsen var det så att man ofta pratade om att ingen pratar om klimatfrågan. Mm. Men nu är det verkligen det är ingen som pratar om att ingen pratar om klimatfrågan. Men jag hörde för första gången på länge hörde jag pyttelite prata om den i den här ekonomidebatten som var på SVT för några dagar sedan. Såg ni på den?
Ja.
Nej.
Är ni för coola för det?
Va?
Är ni för coola för det?
Ja, i så fall. Om det krävs så lite för att få kalla sig cool, så absolut.
Ja, det var finansminister Anders Borg tog upp det här med klimatet då.
Vi har alltså minskat utsläppen med 15% under den här perioden. Sverige ska alltså vara väldigt aktiva i miljöpolitiken. Vi ska reducera EUs utsläpp med 50%. Vi har alltså reducerat dem med 15% under den här tiden. Vi har ökat BNP kraftigt de sista 20 åren och samtidigt sänkt utsläppen.
Ja, det här kanske är anledningen till att det inte talas om klimatfrågan. Att det går så bra.
Mm.
Super-Jesus Anders Borg. Han har löst dilemmat med att ha en oändligt växande ekonomi i en värld med ändliga resurser.
Det var härligt.
Sveriges utsläpp har minskat med 15% under alliansens regeringstid.
Så där bort det där raljanta ur din röst omedelbart.
Ja.
Korka upp.
Ja, men det är en imponerande siffra.
Ja.
Det är inte sant.
Nej, ja.
Det är inte alls sant.
Ljuger Anders Borg?
Han ljuger.
Eller Ola.
Men det är en imponerande siffra.
Ja, det är det.
Det får man, om man bara ser på siffran som sådan kan man inte ta ifrån det att den är imponerande. Den är inte imponerande heller, för även om det hade varit sant att det var alldeles för lite för att undvika Ragnarök.
Är det inte lite dålig lugn? Varför inte dra till med mer i sådana fall än 15%?
Säga att han kan flyga.
Du vet, moderater är inte så kreativa villhjärnor liksom. 15% var det han kom på. Nej, men det är inte sant. Det som har hänt är att Sveriges utsläpp hela tiden har ökat och att de ökar fortsatt. De har inte minskat med 15% utan de har ökat med ungefär 15% sedan 1990. Källa Naturvårdsverket. Så Anders Borg säger då något som inte är sant. Eller det Anders Borg sa var då sant på ett vis. Och det är inte sant att de svenska utsläppen har minskat. Men det är sant att utsläppen i Sverige har minskat.
Mm-hmm.
Alltså Anders Borg räknar utsläppen bara utsläppen från svenska skorstenar.
Okej, allt som är innanför gränserna.
Ja, precis.
Till exempel luft som bara håller sig inom gränser. Då.
Ja, men så, alltså skälet till att våra utsläpp minskar är att vi inte längre gör grejer i Sverige. Och vi gör inte kött. Vi importerar allt det här. Så liksom när en svensk köper en iPad i Sverige, då är ju det en del av Sveriges ekonomi. Anders Borg räknar in den iPad-konsumtionen när han skryter om den växande svenska ekonomin. Men han räknar inte in utsläppen den konsumtionen har orsakat eftersom att utsläppen skedde i typ Kina. Så Anders Borgs liksom resonemang bygger på det här tankefelet att varje land har en egen atmosfär. Det är så. Anders Borg tror att luften stannar vid statsbildningen Sveriges gränser.
Mm.
Och det är lite olyckligt att han är så oerhört dum. Ändå. Att EUs bästa finansminister har en så extremt begränsad förståelse för världen. Att han tror liksom att luft respekterar nationsgränser. Alltså, han har ju en extremt liten hjärna. I så fall.
Mm.
Men det är ju också det är kul att han skryter så mycket om Sveriges ökande tillväxt. Och han säger också då att det är alla andra som gör fel.
Det är i länder som växer vi sköter miljön. Vi har ökat BNP kraftigt de sista 20 åren och samtidigt sänkt utsläppen. Det kan vi i Sverige och det kan de i Danmark och Norge och övriga Norden göra. Och det är därför att vi har bra miljöstyrning. Men,
alltså svenska tillväxten är beroende av utsläpp, även om det då inte är utsläpp innanför Sveriges gränser. Men Anders Borg då läxar upp de här länderna som gör grejer och möjliggör vår tillväxt. Att ni måste skärpa er.
Alltså det är de här kvinnorna som syr H&M:s kläder i Bangladesh.
Ja, precis. Det är inte vårt
Bangladesh
fel.
Som är så slappa. Som...
Ja. Men det är inte vårt fel i Sverige att vi vill ha de här kläderna, att vi konsumerar dem.
De är för snygga. Det går inte att stå emot.
Mm. Sy mindre snygga kläder och inte alltid en köttbit i matlådan. Kan jag säga till om tanterna.
Ja men liksom, eller det är väl, vi måste ju ändå ha de grejerna för annars blir det en tillväxt. Men det är som deras fel att de inte har utvecklat en science fiction teknologi som kan liksom producera iPads och kött utan att lämna klimatavtryck. Men alltså, det är alltså den svenska ekonomin orsakar utsläpp, men utsläppen sker inte inom Sveriges gränser. Och då är allting bra, tycker Borg. Att det, liksom, det är inget problem att orsaka skada. Problemet är bara var man befinner sig när man orsakar skadan. Alltså skadan är exakt densamma, men den geografiska platsen varifrån slaget utdelas är extremt viktigt. Liksom för Anders Borg. Alltså, ja, men om Anders Borg så här skulle angripa problemet med våld i hemmet, då är det hemmet som är liksom det viktiga. Det är det centrala. Inte våldet, utan det är hemmet som det är betoning på. Så länge män slår sina fruar utomhus så är det lugnt.
Jag kan lämna sådana informationslappar så här, på stan mot kvinnomisshandel. Då kan man vara så här, sköter på gatan eller något, för att stoppa våld i hemmet. Som en kampanj.
Mm, precis. Det är nog nästa punkt på Anders Borgs dagordning. Ja, sossarnas Anders Borg, Magdalena Andersson, kommenterar också det här då med att Anders Borg tycker att de här länderna, att de här länderna i tredje världen som tillverkar alla grejer, att det är de som måste skärpa sig. Att de vill på att prata om att så här, vi måste föregå med ett gott exempel. Vårt exempel är ju då liksom att så här, exportera våra utsläpp. Att, så de här andra länderna, de måste liksom hitta länder med, som kan ha ännu mer låglöneindustri. Det är liksom så man löser det. Liksom, det.
Hitta ett riktigt jävla skitland som alla kan ha.
Mm. Som kan tillverka deras grej. För då kommer ju de här länderna också klara sina klimatmål.
Man får hitta ett riktigt jävla skitland som kan ta alla där. Mm. Var slutet på hela tåget. Precis.
Säg inget land nu, Kingland. För då får vi...
Ska vi spåna fram land
då får
lite
vi...
här?
Mm.
Men då kommer de i alla fall lösa sina klimatmål inom sina nationers gränser då. Sen, det kommer bara vara ett land till slut då, som släpper ut allting kanske.
Chile,
varför inte?
Nu sa jag det ändå.
Mm.
Skoja.
Som många av er säkert hört så har ännu en politiker blivit tårtad. Det skedde igår cirka 17:00 svensk tid i staden Göteborg. Förra gången en tårtmarodör var i farten så hette politikern Jimmy Åkesson och gärningskvinnan var en äldre dam. Men den här gången är det alltså Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund som har fått sitt ansikte täckt av sötsak. Och gärningsmannen är en ung kille. Alla har hört det här.
Mm.
Kan man kalla det här överfallet snyggt?
I sin genre? I genren tårtning? Ja, det tycker jag väl ändå. Eller? Det känns som att han har gjort ett jävligt sånt förarbete.
Ja.
Precis. Men det var väl bara en bakelse?
Ja, men vi kallar det ändå tårtning. För ja, enkelhetens precis. Skull. Ja. Men det var en bakelse, alldeles riktigt. Nej, men det finns ju vissa invändningar. Man kan känna så här, om man nu är...
Lilla tårtningen.
Om man nu är en...
Det är så dumt att snåla när man ska... Han står där på konditoriet.
Det blev bara en Napoleon-bakelse.
Han har jobbat så länge liksom. Ska göra en tårtning, då ska det vara en tårta. Sen så blir han småsnål där.
Men han reagerade också på det. Att det var som att Göran Hägglunds ansikte var liksom inte täckt med tårta heller. Han hade ju väldigt, väldigt lite grädde. Var liksom bara lite grann här.
Det var bara lite sån petit chou som man... gned mot hans kind.
Smek den makaron. Ändå obehagligt.
Ja, värre tycker jag.
Pågår och pågår.
Otäcka undertoner det.
Men jag kan känna att om man nu är en sån copycat som ska härma någon annan våldsverkare, så är det kanske lite lamt att härma just tårta Jimmy-tanten som i sin tur har härmat massa andra människor som tryckt någonting gott i ansiktet på en folkvald. Men det är inte så slappt och oinspirerat som man kan tro. För som du sa, Liv, så har ju den här killen som tårtade Göran, han har gjort så himla, himla mycket för att säkerhetsställa resultatet av det här brottet. Han har inte bara gått fram lite på måfå och bara dängt någonting i ansiktet på någon. Han har ju faktiskt infiltrerat Kristdemokraterna. Enligt tidningarna så var han aktiv i partiets ungdomsförbund KDU i hela 3 veckor. 3 veckors minglande med juridikstudenter i pastellfärgade tröjor och pärlörhängen.
Det är en sjuk människa.
Va?
Det är en sjuk människa.
Ja, det hör man ju. 3 veckor av knastertorra kakor och trevligt småprat om ditt och datt. Det var ju såklart ingen dans på rosor, men är man undercoveragent så är man ju. Jag läste att killen även var med och byggde upp KDs valstuga i Göteborg. Och jag tror att han gjorde det för att det krävdes såna uppoffringar för att få tillgång till den eftertraktade KD-jackan som han sen greps i. Snygga, snygga KD-jackan som signalerar så himla mycket tillit och vänlighet och inte alls några baktankar om en nära förestående gräddattack. Och jag tänker att det är ju så ett riktigt proffs gör. Han iklär sig i kamouflage för att komma nära sitt offer. Han skapar förtroende. Han får personen att tro att den här bakelsen jag gömmer lite bakom ryggen, den ska vi ju bara ha till fikat sen. Men i själva verket så skrattar man ondskefullt. Den här bakelsen ska vi inte alls ha till fikat. Men du ska nog få smaka på den, Göran. Det ska nog få dig en bit. Så ni förstår, lömskt och kalkylerat och välplanerat var det här brottet. Och noggrannheten lönade sig ju. Allt gick enligt planerna. Veckorna i KDU gav frukt. Tårtkillen fick komma så nära högsta hönset att han utan ansträngning kunde drämma till med bakverket. Så långt mycket, mycket skickligt. Så jag tycker inte det finns något att invända mot själva utförandet. Jag känner till och med att om våld ska finnas i världen så uppskattar jag ändå den här sortens våld. Tänk så mycket trevligare världen var om alla attacker såg ut så här. Om Olof Palme hade fått en kokostopp kastad på sig. Mycket trevligare, mycket godare.
Det är ingen som säger något annat.
Nej.
Jag bara säger.
Nej, vi kan låtsas att det är. Man kan ju invända att det är lite obehagligt för en politiker att plötsligt så täcks ansiktet av så banankräm och botten. Vad händer nu, tänker kanske politikern. Varför smakar det plötsligt så gott? Men jag tänker också så här, alternativet att få en morakniv genom kinden är ju så mycket obehagligare. Så vi ska vara glada för det här fredliga våldet som också gynnar landets bagarskrå. Men då går vi in på vad han hade för motiv, den här gärningsmannen. Vissa har väl säkert läst det. Han tillhör gruppen Fag Army som nu har tagit på sig dådet. Jag kunde inte hitta jättemycket info om Fag Army, men jag har förstått att det de ville protestera mot är KDs homofobi. Ni har också...
Ja, just det, det var därför.
Ja. Ja, precis. Jag kan känna att det är såklart behjärtansvärt av Fag Army, men de kanske skulle välja ett lite bättre offer för att föra fram sin fråga. Visst, Hägglund är posterboy för KD, det kanske mest homofoba partiet. Men han är också det enda som står emellan svenska folket och extremister som Mats Odell. Göran är ju the good cop i KD. Han är kompromissernas man. Han gör ju inget annat än att rapa ur sig glosor om allas lika värde. Han måste ju känna att det blev lite orättvist att just han fick stå där och torka glasyr från sina sexy librarian-glasögon och inte Mats Odell. Ja.
Ja, men han har liksom accepterat att det inte ska vara tvångssteriliseringskrav för människor som genomgått en könskorrigeringsoperation.
Ja, precis.
Han har kompromissat ända dit med sin kristna moralkonservatism. Det är okej med snopp och gravidmage.
Ja.
Och då får han tårta i ansiktet
han
för
känner,
det.
Han känner att han redan kommer komma till helvetet. Och dessutom så ska han då få en tårta i ansiktet.
Ja, precis. Han har redan blivit så lite kristdemokrat som en kristdemokrat kan vara. Vad mer begär man av honom?
Hon sa ju till honom häromdagen, varför hatar du Gud? Typ. För han tycker att han pratar så lite om Jesus.
Jo, men jag tänkte på det att om Göran då förtjänar att tårtas, då kanske man skulle så här, sänka ner Sivert Öholm i så en så balja med sockerkaksmet och bara dränka honom.
Rulla in honom i rulltårta.
Och gud, vilken oaptitlig tårta. Men sen tänkte jag också en annan miss av Fag Army är att jag tror inte de har tagit in i beräkningen hur otroligt good sport Göran är. Alltså, han är ju verkligen inte typen som, typ som Jimmy går ut och gaggar i tidningen om och det här är ett sånt hot mot demokratin och så. Göran är med att han bara stryker av sylten från kinden och bara äter den med god aptit. Sen så kanske han skriver massa skämt om tårtningen som man kommer använda på alla KD-events för all framtid och bli superälskad. Så det var en liten miss där av Fag Army. Så det är lite där min kritik ligger. Jättebra jobbat med själva hantverket, snyggt genomfört. Men nästa gång, ha ett extra Fag Army-möte om hur ni på bästa sätt ska nå fram med ert budskap. Tack!
Jag ska bara fråga er om ni brukar lyssna på Lilla Drevet. Så ja. Vet ni då vem...
Upp till 7-8 personer brukar lyssna på Lilla Drevet. För det... de andra måste det vara extremt märklig underhållning.
Resten skulle på en sån här kräftkalas med grus i dojan. Men så var det fullt så gick de hit istället. Mm. Vi har en liten port.
Ja, men då tänkte jag fråga om ni vet vem är det som sponsrar Lilla Drevet och gör Lilla Drevet möjligt? Vet ni det?
Ja.
Vem då? Det är lite blyg publik.
Ja, men... vi har inga mickar här som fångar upp publiken. Och så kanske inte de behöver kränga våran vara.
Nej.
För att säga.
Men det är inte en vara gärna. Heller. Nej. På det sättet. Utan det, ja, men jag säger bara lite snabbt att det som gör Lilla Drevet möjligt är att Akademikernas A-kassa stödjer då den här podden och vill hälsa att det är bra med A-kassan, det är solidariskt, kostar bara 90 spänn i månaden. Och,
vad kan man få ut av det?
Kommer inte ihåg.
15 000 kronor i månaden utan att behöva gå upp ur sängen ens.
Ja.
Perfekt.
Nu är det din tur.
Ska jag ta över här?
Men, vi kan, skulle också säga det att om man har fått upp ögonen för A-kassan via den här podden får man berätta om det i sociala medier. Skriv under hashtag Lilla Drevet som ett ord på Twitter och Instagram. Och också gärna skriva i sin ansökan till Akademikernas A-kassa för man fick reda på det via oss. Det var bara det.
Just det, tack Ola.
Nu är de varma.
Tack.
Nu har jag krattat för dig.
Perfekt, för här kommer en helt okomplicerad prata. Som ingen kan bli arg på. Sverigedemokraternas valkampanj är igång. Eftersom var tionde svensk ändå älskar dem så tänkte de att vi går väl till val en gång till. Den här gången, eller för det verkar som att deras grej går hem i stugorna. Verkar inte så? Som en
jo,
Lasse Kronér när han är på gott humör och inte så full som han är nu när han skilt sig. Skojar bara. SD de tänkte, vi är väl ett parti som alla andra som många röstar på, lite större än andra. Fler som gillar dem. Folk är hellre rasister än feminister om de tvingas välja mellan de här två. Så de går till val på samma sätt som ett vanligt parti skulle ha gjort. Med valaffischer och budskap. Det känner ni till. Problemet är då att alla inte ser dem som ett vanligt parti utan som ett rasistiskt parti och att rasismen automatiskt gör dem till ett ovanligt parti.
Jag blir så himla nervös för vart du är på väg nu.
Nej. Demokratins sista utpost talar. Det är lugnt
sista,
det här.
Den fria pressen sista utpost i Sverige i alla fall.
Det är jag och Pixlat då, som folk brukar säga till mig. Det förstår jag inte. De är ett vanligt parti. Då,
alla andra vill att man ska halalslakta gamla tanter.
Precis, precis. Det är tragiskt.
Som du,
skitsamma. Rasism verkar vara ganska vanligt utbrett bland väljarna i alla fall. Det kan vi väl vara enas om. Annars hade vi inte haft de här problemen. Och de vill affischera då som alla andra partier. Så busschaufförerna, de tycker att det här, många busschaufförer tycker att det ändå är ett ovanligt parti, ett rasistiskt parti. Så de vill inte köra runt och sprida SDs reklam. Eftersom de tycker att det här är inget vanligt parti helt enkelt.
Det har hänt nu här i Malmö, eller?
Ja, och liknande protester. Det som skillnaden i Malmö är att Skånetrafiken tar ryggen på sina chaufförer. Och så lyfter bort de här kampanjerna då. Men denna liknande protester förs i hela landet, när jag förstått det. Till exempel är många av chaufförerna inte födda i Sverige. Så det känns konstigt att åka runt med rasistisk reklam. Ja. Så Skånetrafiken har stoppat kampanjen. Och det kan man ju tycka liksom är toppen. Det tycker man. Eller så gillar man yttrandefrihet supermycket och då gillar man inte. Det är väl lite, ja.
Men är inte Skånetrafiken typ ett privat företag?
Nej, jag tror inte det. Jag försökte kolla upp, men det är så himla luddigt alltid med företag. Men jag fattar det som att det är något sorts...
Enda som fortfarande inte är...
Regionalt. Det är säkert någon annan som vet. Men jag vet inte. Ingen av åsikterna är väl helt tokig. Att gilla yttrandefrihet lite för mycket eller gilla SD lite för mycket. Eller, ja. Nu när jag sa det så blev det tokigt. Det är tidningen ETC, säger Camilla Bunke som är försäljningschef på Skånetrafiken så här. Delar av kampanjen är på gränsen för våra riktlinjer tillåter. Därför har vi valt att stoppa tre av budskapen. Vi godkänner ingen reklam som kan uppfattas som stötande, diskriminerande eller rasistisk. Bra va?
Ja, det var bra.
Bra. Jag tycker i och för sig att om man tar bort allt som kan uppfattas som stötande så blir det inte så mycket saker kvar på jordklotet. Eftersom folk... Det är alltid någon som kan tycka något är stötande.
Men det är väl ändå en... Det går väl ändå att säga att någonting är lite mer stötande än något
ja,
annat.
Men det var inte så de uttryckte det. Men skitsamma. Det får inte vara stötande, diskriminerande eller...
Vi är så, ja, precis.
Rasistiskt. Vilka är då de tre budskapen som Skånetrafiken har stoppat? Det är krafttag mot brottsligheten, mer hjälp till brottsoffer.
Är det här från Sverigedemokraterna?
Ja, det är de som blev stoppade, Sverigedemokraternas tre
budskap. Alla tre är från Sverigedemokraterna.
Alla tre är från Sverigedemokraterna. Stoppade organiserade tiggeriet och mindre invandring här, mer hjälp till flyktingar. Där. Inte specifierat var. Där är då. Men någon annanstans än här.
I staden Homs.
Jag bara tänkte att vi kunde gå igenom de här tre budskapen då. Ett och ett. Och se hur stötande och rasistiska och diskriminerande de är. Krafttag mot brottsligheten, mer stöd till brottsoffer.
Men är det då en bild ja, det det. På som
absolut
vad heter det, Stina Wirsén har ritat bredvid?
Lilla hjärtat.
Ja, men liksom hur?
Nej, det är inte alls illustrerat så med någon nidbild av en svart barn, utan det är bara texter. Ibland står Jimmy gör någon sån här silly walk. Det ser jättekonstigt ut, så heja Sverige. Den typen av stil är de kör. Det ser trevligt ut. Krafttag mot brottsligheten
från John Cleese.
Precis. Det, ja. Inte den jag, utan jag.
Inte det som är stötande. Nej.
Nej, det är inte det. Men brottsligheten då, för varje dag ser jag i mitt Facebookflöde, i min Twitter feed, olika vänstermänniskor och feminister som är upprörda över för låga straff och för dålig behandling av brottsoffer. Känner ni igen det här? Att just det här budskapet skulle ganska många i den här lokalen skriva under på. Är det inte ganska vanlig uppdatering att någon berättar vad det är blivit ett alldeles för lågt straff i en våldtäktsdom och att de tagit alldeles för dåligt hand om offret? Är inte det någorlunda vanligt? Det är väldigt sällan man hör att det var för höga straff och att de tog alldeles för väl hand om offret. Jag inser också att det är känsligt, men är det liksom ett superrasistiskt och diskriminerande
Ja, men när det, men kommer det från den avsändaren är det väl det. Alltså för att vad menar de med det? De menar ju att man ska utvisa invandrare för att det är de som begår brott i Sverige.
Just det, det är möjligt att de gör, men det står ju ingenstans. Det går ju liksom inte att förstå av affischen. Men
Sverigedemokraterna kommer att återvända till den. Eller det är väl ett problem med Sverigedemokraterna så att de kommer inte ha någon rasistisk skrivning i något kampanjmaterial. Grejen är ju bara att de hade apartheid-skrivningar i sitt förra partiprogram. Liksom. Det är ju bara det att man vet det. Att de det är
jag brukar samla ihop här till ett case att det är okay, lite larvigt av Skånetrafiken och stoppa liksom budskapen och inte trafiken. Om vi bara tar nästa budskap, stoppa det organiserade tiggeriet. Det är ju en ganska hypotetisk fråga eftersom ingen riktigt vet hur tiggeriet är organiserat. Eller om det är organiserat. Alltså det kanske inte ens finns någon organisation. Det är konstig fråga att gå till val på. Att man ska stoppa något som kanske inte finns. Det är som att gå till val på stoppa Illuminati. Då måste man först hoppas att Illuminati finns. Så att man sen kan stoppa det. Det är en luddighet i det. Men också om det är så som SD tänker sig att det är organiserat. Alltså som någon sorts maffiaboss som liksom styr med någon sorts människohandlar, knark, porr, baron och tar alla pengar och tvingar folk som absolut inte vill vara här och tigga, tvingar hit dem och sätta dem och tigga åt dem. Ja, en sån organisation är nog jag också emot. Egentligen. Eller vad känner ni? Om vi bara tar budskapet som
det
låter
hemskt. Det låter hemskt. Med sån där maffiabossbaron.
Ja, inte om du frågar Skånetrafiken. Jag tycker de stoppar inte det. Nej du. Det är väl lite diskriminerande då eftersom de bara är emot det organiserade tiggeriet. De diskriminerar de organiserade tiggarna. Vi tar nästa budskap. Jag känner här hur jag blir någon sorts hjälte. Hur snara läggs som en hals. Någon sorts blomsterkrans. Det sista argument, eller budskapet då som stoppades. Mindre invandring här, mer hjälp till flyktingar där. Mm. Det är ett konstigt budskap.
I Mosul.
Man vet inte vad det här är riktigt. Men det vi vet är att Sverigedemokraterna vill inte ha folk som är födda i, som inte är födda i Sverige här. Det är tydligt. Andra partier vill kanske inte ha utgifterna av invandring. Men Sverigedemokraterna tar gärna utgifterna bara de slipper de fysiska kropparna i det fysiska landet Sverige. Så tar de gladeligen utgifterna och hjälper där är. Där ska väl hjälpen vara, tycker de.
Det är så mycket värt för dem att inte ha kropparna här så de struntar i de så här skatteintäkterna de kan få om folk kommer hit och jobbar och så.
Ja. Det här är värt
det. Det är värt det. Det kommer kosta en hel del, men...
Det kommer kosta jättemycket om man tänker hur mycket som skulle behövas hjälpas till för att folk inte skulle behöva fly. Det är så fruktansvärt mycket pengar de vill pumpa in i vårt bistånd. Det kanske är hela vårt BNP. Men vill Sverigedemokraterna i så fall ge. De vill ge allt. Och då känner jag så här, okej, det kanske är ett för radikalt förslag för min smak. Jag tycker så här, lite pengar till våra bibliotek, lite sjukvård. Sen visst, öka biståndet, men ta det lite försiktigt. Sida måste ju älska Sverigedemokraterna. Röda Korset, hallå! Sverigedemokraterna håller på att göra er arbetslösa. Skulle man kunna tänka sig.
Men det är på riktigt, de vill lägga 1 miljard, jag hörde det på det där biståndet.
Ja, jag kollade faktiskt upp det, men jag tänkte jag säger inte det så kan jag göra mig lite dum här. Nej, men det är meningslöst att bara, om de nu inte tänkt göra Syrien till ett prunkande paradis. Så jag menar, vad hjälper människor med 1 miljard? Det blir liksom att jämföra äpplen och päron mot att hjälpa folk kanske komma hit, starta ett nytt liv. Det får väl vara liksom motsvarande där hjälpen ska vara då. Så att jag tror de har räknat fel där på 1 miljard. Jag tror det är 100% av BNP är en bättre siffra. Det kommer närmare sanningen.
Det är så jobbigt det kommer bli. För det kommer vara så här, den där PR-byrån som har på att släppa de här nallarna i Ukraina. Det är ju de som kommer att få alla de jobben. Liksom, att så här, de kommer att få obegränsad budget. De kommer att få hela Sveriges BNP för att göra sådana slags handlingar i andra länder. Så här, bomba, liksom, gasa varje dag med nallar med något sånt budskap på. Ni kommer bli hemskt för människorna som bor där.
Det blir det är ju hela Sveriges BNP i nalle.
Alltså präktiga så här, lite så här inspirerande lines till dem.
Det blir en annan värld. Varken sämre eller
det
bättre.
Det är aldrig ens fel när två träter. Kanske man broderar in så här på nalle. Och
om det är det som behövs, det vet vi inte vad som behövs för att göra världen till en så bra plats att ingen behöver fly. Men det här är ju ett förslag då. Sverigedemokraterna har säkert ett mycket bättre. Eftersom de går till val på den här frågan. Nej, men vi har ju varit inne på det nu. Men är det kanske inte lite löjligt av Skånetrafiken att säga att det är just de här tre budskapen som är problemet? För budskapet, mindre brottslighet, ökat bistånd, stoppa kriminella organisationer som utnyttjar fattiga. Just de budskapen, jag vet inte hur farliga tycker de är. Är de så farliga?
Du menar att de skulle säga vi hatar Sverigedemokraterna?
Ja, såklart. Mm. Varför inte det? Varför inte bara ta rygg ordentligt på sina chaufförer? Och säga att det är en annan grej om Sverigedemokraterna. Alltså det är för att det är ett rasistiskt parti. Det är därför vi inte gör reklam. Det är inte för att de har de här helt meningslösa budskapen som inte verkar vara så jävla lockande som valfrågor väl. Vem går igång på ett parti som säger vi ska ha mer poliser och stoppa brott? Jag vet inte. Jag tycker bara det är ju liksom
jo,
bara
men det är väl ett gäng som gör det. Folk gillar ju när man fångar alla bovar.
Ja, jag vet inte. Jag tycker i alla fall att det blir så jävla konstigt om man liksom lyfter ut Sverigedemokraternas rasism i frågan och bara tittar på budskapen.
Ja, men de kanske bara borde testa liksom vilket budskap av SD skulle de släppa igenom. Hur långt måste SD gå för att få igenom ett?
Ja, men de kan ju inte gå någonstans. De säger mindre brottslighet, rasist. Ja. Det blir inte det sinnessjukt till slut? Öka biståndet rejält. Vad är det här? 30-talet i Tyskland eller? Så är ju stämningen nu. Istället för vi har ett rasistiskt parti i riksdagen. Ja, det är mer lik 30-talet i Tyskland. Ja, tack för mig.
Ja, jag kollade också på den här ekonomidebatten som var på TV för några dagar sedan. Samma som Ola snackade om innan. Och där diskuterades väldigt så här, stora, viktiga ekonomiska frågor som lönegapet mellan män och kvinnor, pensionärsskatten, hur ska man kunna sänka den, i vilken takt, fastighetsskatten, bensinskatten, den typen av frågor. Och allt detta är ju viktiga frågor självklart, men de är också väldigt, väldigt små om man jämför med en annan ekonomisk fråga, nämligen den här frågan. Hur kan man bedriva tillväxtekonomi i en värld där det finns ändliga resurser? Ja, det känner till det här snacket. Typ att det skulle behövas tre, om alla levde så som vi lever i Sverige, så skulle det behövas tre jordklot för att resurserna skulle räcka. Tre jordklot fyllda med Per Morbergs kokböcker kanske. Eller något som svenskar... Tre jordklot fyllda med Per Morbergs vin skulle vi behöva om alla på jorden skulle leva som svenskar gör. Men det är ändå lite så här intressant. Det är ändå, alltså, man får ändå ge den här frågan att den är ändå lite intressant. Så här, är det möjligt eller hur i så fall kan man ha hela tiden tillväxt när det finns en gräns på jordens resurser och hur gör man det i så fall? Det är inte en ointressant fråga i alla fall. Vissa tror ju så här att liksom om tillväxt, alltså tillväxten på jorden kommer bara öka och det kommer komma fler och fler människor till del ända tills det är så att varenda människa på hela jordklotet lever så som Kleopatra gjorde i Egypten. Alltså så här malde ner diamanter och hällde dem i sitt dricksvatten och så här drack det varje morgon.
Men jag lever vi inte alla bättre än Kleopatra nu redan? Kanske Kleopatra hade ingen uppkoppling och så.
Nej, men jag menar motsvarande att ha så mycket pengar. Du har ändå inte så mycket pengar så att du kan
du badar inte i mjölk varje morgon.
Du badar inte i getmjölk varje morgon. Jag vet att
ja,
du
men
har
jag
mycket
har
pengar.
Massa har pengar. Jag har massa pengar och jag gör ju ingenting. Jag går bara runt och lyssnar på P1. Av någon anledning har ju pengar ändå. Måste väl säga något om att det är någon hög BNP-nivå vi är på.
Ja, men alla människor menar de ju då. Alltså att, så här, att tillväxten kommer fler och fler och fler och fler människor till del, eller hur? Så här, hela Kina, hela Indien, hela liksom, ända tills alla i hela världen går runt och är som du. Alltså inte jobbar, skriver ett skämt i månaden, lyssnar på P1, badar i pengar och ny teknik.
Precis. Det höll ihop resonemanget nu när du bytte Kleopatra mot mig.
Kommer det att bli så att alla kommer på sikt på hela jordklotet kunna leva ett sånt liv som Ola Söderholm lever? Eller finns det en gräns för ökad tillväxt när det inte går liksom att öka mer ekonomin? Det kan man ju undra då. Men det var ingen som undrade det, ingen programledare som undrade det. Men i slutet av den här ekonomidebatten så var det faktiskt en sekvens där tittare fick skicka in egna frågor till finansministerna. Och då var det en tittare som frågade just det här.
Hur kan man bedriva en tillväxtekonomi i en värld med ändliga resurser, undrar Torbjörn Belenos.
Just det, den här frågan kastades då på Anders Borg som föga förvånande tycker att tillväxtekonomi är bra.
Tillväxtekonomi är bra.
Ja. Ja, men det är väl klart att han tycker det. Det är väl fine, det är väl jättebra. Alltså, han tycker det och han kan argumentera för det och sådär. Det var bara liksom hur han argumenterade för att vi inte ens ska tänka liksom en halv sekund på den här frågan. Så här sa han då.
Vanliga människor, de vill att politiken skapar förutsättningar för jobb och att det skapar förutsättningar för växande reallöner.
Ja, det var det att han använde uttrycket vanliga människor på något sätt. Att han säger så här, vanliga människor, de vill ha jobb och högre lön. Så han delar liksom upp mänskligheten i två grupper. Det finns vanliga människor och ovanliga människor. Den vanliga delen av mänskligheten, de vill bara ha jobb och högre lön. Sen finns det en väldigt ovanlig grupp, ett sånt perifert intresse av weirdon. Lite grann hur vi ser på polyamorösa.
Sjuka människor.
Som liksom så här, alltså vanliga människor vill ha en kärnfamilj, någon man älskar, två barn, leva så fint. Sen finns det vissa människor som vill gå till en swingersklubb och pissa på allt som är vackert och göra livet värt att leva.
Jag var bara uppe och stängde dörren i 10 sekunder, sen jag kom tillbaks. Så det är ett helt annat ämne vi avhandlar.
Så det har börjat en konsert på en annan scen på Malmöfestivalen.
Ja, om det hörs. Fortsätt.
Men vanligt folk tycker bara att det här är liksom weird, lite äckligt. Alltså folk som bryr sig om peak oil till exempel.
Vanliga människor vill ha jobb och reallöner, det ska vi ha respekt för.
Precis. Alltså, ja, men det jag menar är så här. Jag fattar verkligen att Anders Borg vurmar jättemycket för tillväxtekonomi. Och jag förväntar mig liksom inte heller att han helt plötsligt skulle säga där och då bara så här, jag tycker att vi lägger ner det här nu och istället börjar leva så som de gjorde i hästarnas dal. Och jag har slutat vara inspirerad av nyliberalismen och är nu bara inspirerad av Ayla och Jondalar och hur de fick allt att funka. Och finns det något vi kan jobba med här?
Du gör publiken för upphetsad nu, tror jag. Nu börjar prata om grottbjörnens folk.
Lugna ner er.
Du vibrerar av kåt stämning här inne på blåbåten nu, kan vi säga för er som lyssnade hemma.
Det är bra att du ger lite såna rapporter. Ja, men hur som helst. Ja, men det var mitt enda case. Jag tycker att det var liksom lite onödigt att det behandlade så mycket som ett pajt särintresse. Att det liksom så kan bli så att jorden typ översvämmas och allt det här som är viktigt och
att vanliga människor skulle inte ha något intresse utav att liksom leva
på land.
Ja. Vanliga människor har inget intresse av att Västmanland inte brinner ner.
Villa, Volvo och gälar.
Nej, precis, just det.
Anpassad till ett land på havets botten.
Just det var ett dåligt exempel, för det tror jag vanligt folk inte bryr sig om Västmanland brinner ner just nu. Det andra, där de har flyttat iväg.
Jag tror det finns liksom djur i de skogarna som inte bryr sig om att det är brand.
Men jag tycker det är konstigt om man skulle säga på riktigt så här, vanligt folk bryr sig mest om jobb och lön. Jag tänker så här, är det verkligen det vanligt folk bryr sig om allra mest? Jag tänker att vanligt folk vill ha allra mest. Det är typ Jag vet inte. Nu blev det så här jobbigt tyst.
När du ska gissa vad vanligt folk
tänkte du säga chips.
Gillar.
Jag tänkte chips som man inte blir tjock av. Men även om man sitter och äter sådana chips som man inte blir tjock av och man känner att livet är helt komplett och det finns ingenting som är obehagligt i den här världen, allt är underbart, man älskar livet, och sen flyter de plötsligt iväg med en sån översvämning, då blir det också jobbigt för vanligt folk. Slut på spaningen. Kul att ni kunde komma. den här podden gjordes alltså av Ola Söderholm, Nanna Johansson, Kringland Svensson och mig som heter Liv Strömqvist. Och den görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade.
Tack så mycket.
Tack.